Vi ska slå upp Romarbrevet 12 och jag börjar med att läsa det här kapitlet. Och så ska vi gå in i undervisningen sedan. Romarbrevet, det 12:e kapitlet. Ska vi resa på oss när vi läser den här texten? Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag fått säga till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläder med dem som är glada och gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Och håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och även idag så ska vi bekräfta detta med att vi tillsammans säger ett kraftigt amen. Varsågod och sitt ner. Den här helgen så handlade det om en levande och förnyad församling. Och med utgångspunkt från det här kapitlet, Romarbrevet 12, så låter vi det här kapitlet liksom måla upp bilden för oss. Genom den heliga ande av hur Gud har tänkt att församlingen ska fungera. Och då kan också det här kapitlet vara som en spegel för varje församling. Där vi liksom speglar oss, som jag sa igår, i det här kapitlet. Och då så kommer ni att göra många positiva upptäckter. Där ni kommer att se, ja men så här fungerar det hos oss. Det som beskrivs här i de här verserna, ja men så upplever vi att det är. Och då är det bara dags för ett halleluja. Då är det bara att glädja sig och tacka Gud och så skulle jag bara säga, fortsätt på det sättet. Fortsätt på samma väg. Och ibland kanske ni upptäcker, som jag sa igår, att ja, här fungerar det inte riktigt så, men vi är på väg åt det hållet. Ja, bra, fortsätt åt det hållet då. Och i några fall kanske ni upplever, ja, här finns en brist, här funkar det inte. Ja, men då är det ju dags för förnyelse och förändring. Att Herren får hjälpa så att det blir förändring på det området då. Och så ska vi gå igenom 7 olika kännetecken på en levande och förnyad församling den här helgen. Och vi började igår, men vi hann ju inte så långt då. Vi gick igenom de 2 första verserna av det här kapitlet. Och då sa jag att det första kännetecknet, det är att en levande och förnyad församling består utav överlåtna medlemmar som har ställt sina liv till Guds förfogande. Som frambär sig själva som ett levande offer inför Gud. Och då talar vi om det allmänna prästadömet där Gud vill använda var och en att tjäna honom. Och vi talar också om det allmänna lärjungaskapet. Vad innebär det att vara en lärjunge? Och jag tror det är väldigt viktigt att vi återerövrar tanken om lärjungaskap. För om vi tappar det perspektivet och tappar den andliga substansen, vad det innebär att vara en Jesu lärjunge, då blir våra församlingar bara religiösa föreningar med ett medlemskap där man är med i matriken och man har rätt att rösta när det kommer till församlingsmöte och viktiga frågor. Men i övrigt så betyder det inte så mycket mer. Och då blir det helt fel. Församlingsmedlemskap måste alltid bygga på lärjungaskap. Att vi är överlåtna till ett djupt och äkta lärjungaskap med Jesus och tillsammans med varandra. Det andra kännetecknet som vi tog ganska mycket tid för igår kväll då, det var detta att en levande och förnyad församling lever i en ständig process av förnyelse och förvandling. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, eller som det står i Bibeln 2000, förnyelsen av era tankar. Och vi talade ganska mycket om det igår. Jag sa, det finns två diken. Man kan bli en sekulariserad församling som anpassar sig efter den här världen. Eller man kan bli en isolerad församling som inte anpassar sig efter den här världen. Men som blir så inåtvänd så att man inte förmår att förmedla budskapet till den här världens människor. Och så träffade jag Håkan efteråt. Det var så härligt, och sa Håkan så här. Du, de där två dikerna, sa Håkan. Jag tror att vi har lyckats undvika dem. Jag tror vi befinner oss ganska mitt där på vägen. Och då så sa jag, halleluja Håkan, det är bra. Det är jättebra. Fortsätt med det. För då vill Herren använda er. Och ni når ju en hel del människor. Jag får ju de här rapporterna om alla barn som ni har i ert barnarbete. Föräldrar som kommer. Trasiga människor som du, Ann-Sofie, nämnde om, som kommer till, som ni får ta hand om. Ni är ju inte en isolerad församling, och jag tror inte ni är en sekulariserad heller. Utan jag tror att ni vill vara en förnyad församling som både lever nära Gud och når ut till människor på ett relevant och bra sätt, så att ni kan presentera Jesus för så många som möjligt. Och det är underbart. Jag vill bara uppmuntra er i det. Nu ska vi titta på några kännetecken till då. Några ska vi hinna nu före fikat, för det kommer att vara fika ungefär kvart över fem. Så det kan alltid vara något att se fram emot. Ja. Men du är väl inte fikasugen än, utan du är väl Guds ordsugen nu först, va? Sugen på Guds ord. Och så blir det en fikapaus på mitten. Och sen tar vi några kännetecken i det andra bibelstudiepasset också. Och då vill jag gå vidare här. Och jag läser igen, fast nu ur Bibel 2000, ifrån vers 3 till och med vers 8. För här har vi nästa kännetecken. I kraft av den nåd jag fått säga till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning, så att var och en rättas efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandes gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitig som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Här har vi det tredje kännetecknet som jag vill ägna en stund åt här, och som är så viktigt. En levande och förnyad församling har en mångfald utav andliga gåvor och tjänster som fungerar. en mångfald av andliga gåvor och tjänster som fungerar. Och här räknades ju upp 7 gåvor som jag alldeles strax, om en liten stund, ska återvända lite till och kommentera något. 7 gåvor som jag tror på ett särskilt sätt, för det finns ju många olika nådegåvor och det finns olika kategorier av nådegåvor. Ni vet, ni som var med på K-fall, att vi inledningsvis också nämnde om det. Och jag vill röra vid det något nu också. Den här texten, alltså vi har ju 3 speciella nådegåvstexter i Nya Testamentet och framförallt hos Paulus. Vi har den här texten i Romarbrevet 12, vi har Första Korinthierbrevet 12 och vi har Efesierbrevet 4. Och så finns det en del andra texter också. De här gåvorna som beskrivs här i Romarbrevet 12, de här 7 som räknades upp, skulle man mer kunna kalla för naturliga grundgåvor. Som Gud skaparen tror jag har lagt ner i vår personlighet. Och jag tror att Gud gjorde det redan vid vår tillblivelse. Redan när vi var ett litet foster så la Gud ner ett DNA i oss som personlighet. Och i detta DNA så placerar han också några naturliga grundgåvor. Så det har alla människor, även de som inte tillhör Herren. De har grundgåvor som Gud skaparen har lagt ner där. Genom sin underbara nåd. Men sen är det klart att när en människa blir frälst så kan ju dessa gåvor komma mer till sin rätt. De kan ställas mer till Guds förfogande. Och genom den heliga ande kan vi ju även få andens hjälp att ännu bättre hitta de gåvorna och ännu bättre tjäna i dem, naturligtvis. Men de ligger mer på det naturliga än på det övernaturliga planet. Sen har vi ju den texten i Första Korinthierbrevet 12 som vi dök lite djupare i K-falla. Kommer ni ihåg att vi hade 8 lektioner plus en gudstjänst? Så det blev 9 tillfällen. Så vi dök lite djupare i Första Korinthierbrevet 12. Och där handlar ju om de övernaturliga gåvorna genom den heliga ande. Och jag gladde ju mig åt att vi hade så mycket tid då. Så vi kunde liksom... vi kunde dyka lite djupare och titta på de 9 gudomliga arbetsverktygen. De har vi inte i vår personlighet. De har vi inte i oss själva. De är vi inte födda med. De finns i en enda person och det är personen den heliga ande. Men genom den heliga ande får vi tillgång till dem. Genom den heliga ande kan vi få använda dem. Upptäcka dem, använda dem, bli till välsignelse genom de gåvorna. Men de har en övernaturlig karaktär i sig. Och sedan så har vi Efesierbrevet 4, 11 och 12. Ni vet, vi kan ju slå upp och läsa den texten också. Efesierbrevet 4, 11 och 12. Där det talas om det som brukar kallas för tjänstegåvorna. Och där det står så här då. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tjänstegåvorna, det är Jesu Kristi gåvor till församlingen. Grundgåvorna, det är Gud skaparens gåvor till oss människor. De övernaturliga gåvorna, det är den heliga andes gåvor till oss. Och tjänstegåvorna är Jesu Kristi gåvor till sin församling. Det är ledarskapsgåvor och det är förkunnargåvor. Och de har inte alla fått. Men en del som har fått den kallelsen och den tjänsten har också fått en utrustning. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och deras, de är i sig gåvor till församling. Gud gav några till, står det. Han ger gåvor i form av människor som har den utrustningen och den kallelsen och tjänsten. Och deras uppgift är att utrusta alla de heliga, det vill säga alla de övriga i församlingen. Ni vet väl att ni är de heliga? Det säger Paulus väldigt tydligt i Nya Testamentet. Avskilda för Gud. Invigda åt Gud för att tillhöra honom, älska honom och tjäna honom. Och bli till välsignelse för Gud och för varandra. Och för medmänniskor. Och de här tjänstegåvornas uppgift är att utrusta, sätta i funktion alla de övriga medlemmarna. Så att hela församlingen blir ett arbetsteam. Tillsammans. Sen finns det övriga nådegåvor också. De är utspridda i både Gamla Testamentet och i Nya Testamentet. Och det är en intressant text i 1 Petrus 4 och 10. Vi ska ta med den också. 1 Petrus 4 och 10 där det står så här. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Här står det att varenda en har blivit utrustad med nådegåvor. Var och en, stod det här. Och det är till för att vi ska tjäna varandra. Vi finns ju till för varandra. Vi ska tjäna Gud och vi ska betjäna varandra. Både i församlingen och utanför församlingen. Så att behov blir mötta och Gud blir ärad. Det är alltid syftet. Människors behov ska bli mötta genom att vi betjänar dem med dessa gåvor. Och Gud ska bli mera prisad och ärad. Tillbaka nu till Romarbrevet 12. Så ska vi ändå ta en liten titt på de här 7 gåvorna. Men innan vi gör det, så låt mig läsa en liten intressant berättelse som jag har hämtat ifrån den här boken Sökets ansikte utav Anders Petter Sjödin. Han är en av mina favoriter. EFS-präst nere i Göteborg, som får vara till väldigt stor välsignelse. Som står i en församling som har växt så mycket sedan han kom dit. Hur länge har han varit där nu, Ingalill? Han har varit där 15 år, säkert kanske snart bortemot 20 år. Och den församlingen har växt så mycket så de har fått bilda en dotterförsamling som har växt så mycket så de måste bygga ut den kyrkan. Mitt i ett sekulariserat Sverige. Det är möjligt. Det är möjligt. En gudsman som verkligen är använd av Gud och har varit med om otroligt mycket. Vi har haft förmånen att träffa honom några gånger. Han har varit hemma i vårt hem också. Och i den här boken så skildrar han liksom en tänkbar händelse, en fiktiv händelse av en församling som fick översvämning i källarlokalerna. Christer och Ann-Sofie, det här hade jag inte med på K-falla, va? Om församlingen som fick översvämning i källarlokalerna. Har ni haft det någon gång här? Det har ni. Ja, det är inte så roligt. Det hade vi när jag var pastor i Vara. Vi hade översvämning i källarlokalerna och det fick stå där med så här byggtorkar i 5 månader, tror jag det var. Innan det gick att använda igen, så det var inte så roligt. Men det här blev väldigt roligt, förstår ni, när den här händelsen. För att det gjorde att man upptäckte de olika gåvorna ibland medlemmarna. Utifrån hur de reagerade på det här som hade hänt. Och nu ska ni höra, jag läser innantill så det blir riktigt. Den med givmildhetens nådegåva vill omedelbart göra en insamling för att täcka skadorna. Och profeten lägger pannan i veck och säger: jag tror att Gud har ett budskap till oss genom detta. Tjänaren säger: jag går och kokar kaffe medan ni gör upp en handlingsplan. Och administratören är redan i full gång. Per, du hämtar hinkarna i tvättrummet. Hans, trasorna hänger på elementet. Margareta, visst känner du någon på försäkringsbolaget? Ring genast och ta reda på vad som gäller. Och tröstaren säger: det här är en fantastisk illustration på andlig växt och mognad. Vi kommer att lära oss mycket av detta. Vi kommer att knyta samman på ett helt nytt sätt. Och läraren har läst några gamla böcker på kyrkans vind. Precis samma sak hände hösten 1948 när pastor Larsson var bortrest. Och vid det tillfället organiserade man sig 3 steg och gjorde följande. Och inom parentes, 3 steg är väldigt viktigt för en lärare, ska ni veta. Jätteviktigt, 3 steg. Herden känner med de drabbade. Och vad ungdomarna kommer att bli besvikna nu. Det är ju nästa kväll de ska ha vårkafé här nere. Och kanske skulle vi ändra på det och säga höstkafé, eftersom det är där vi befinner oss nu då. Vi måste hjälpa dem på något sätt. Och förebedjaren lovar omedelbart att be för ungdomarna. Märker ni att genom att bara vara lite uppmärksam och ha andligt öppnade ögon och öron och sinnen, så kan man märka olika gåvor i en församling. Jag brukar försöka vara det när jag jobbar med olika församlingar. Och när jag träffar äldstekårer och när jag får tillfälle att återkomma och träffa församlingen och så vidare. Att liksom lägga märke till hur reagerar folk i olika situationer. Kan det antyda vilka gåvor de har? Ja, väldigt ofta kan det faktiskt göra det. Här såg man ju det oerhört tydligt då. Och lägg märke till att här finns olika kategorier av gåvor. Tillbaka till texten i Romarbrevet 12. Här talades ju om 7 olika gåvor. Den första gåvan kan man fundera lite över. För där står det att profetisk gåva i förhållande till vår tro. Och då finns det 2 tänkbara tolkningar. Antingen menar Paulus samma sak som i första Korinthierbrevet 12. Alltså den övernaturliga profetiska gåvan genom den helige ande. Det är tänkbart att han gör det. Eller också, vilket också skulle kunna vara tänkbart, eftersom de övriga sex gåvorna är kategorin med naturliga grundgåvor. Att han syftar på en naturlig grundgåva som ganska mycket liknar den profetiska gåvan. Och i så fall, och om jag nu väljer den tolkningen just i den här texten, så skulle man kunna kalla den gåvan för iakttagarens gåva. Har ni lagt märke till att det finns de här människorna som är oerhört skarpsynta när det gäller att sätta fingret på vad som är rätt och vad som är fel? Att upptäcka saker som inte är bra och sätta fingret på dem och säga så här kan vi inte ha det. Det här behöver vi ändra på. Inom företagsvärlden och så här så brukar man kalla sådana för visselblåsare. Och de är ganska obekväma och de blir inte alltid så omtyckta, men de är helt nödvändiga. För de upptäcker och ser mer än vad andra ser. Och de sätter fingret på det när det är saker som är orättfärdiga, som är felaktiga och som absolut inte är bra. De sätter fingret på det. Och de finns i våra församlingar. Nu menar jag inte de här allmänt kritiska gnällspikarna. För de finns också, men det är inget gudfruktigt i det. Inte ett dugg. Det är inte de jag talar om. Men jag talar om de här som har andlig klarsyn. Och faktiskt kan liksom avgöra vad som är bra och vad som inte är bra i en församling. Vad som är rätt och riktigt och det Gud vill. Och det som är på kollisionskurs med det som Gud vill. Och som liksom kan säga till om det. Som sagt, de är inga större diplomater de här människorna. För de är väldigt rakt på alltså. Men de är nödvändiga. De är nödvändiga. Och sen så har vi då de andra som räknades upp här. Vi har tjänandets gåva hos de som tjänar. Ja, men det är ju de här praktiska människorna som ser de praktiska behoven. Det är de som anmäler sig till att brygga kaffet vid ett sånt här tillfälle. Det är de som är först när liksom det ska vara höststädning i kyrkan. Eller några andra så här praktiska saker. De har praktisk blick för vad som behöver göras. Och de gör det med glädje. Och de är lite frustrerade över att alla inte gör det med lika stor glädje. För det ligger så naturligt för dem. Tjänarens gåva. Och de gör fantastiska insatser. Alltså, hur ska vi klara oss utan dem? Det blev ju kanske inte ens kaffe då. Om inte de fanns, va? Sen har vi undervisningens gåva. Hos den som undervisar. Det är den typiska lärargåvan. Att undervisa systematiskt, grundligt. På ett sätt som är både djupt och enkelt samtidigt. Och om det kombineras med tjänstegåvan. Lärarens tjänstegåva. I Efesierbrevet 4 och 11. Och gåvan att tala kunskapens ord. Den övernaturliga gåvan genom anden. Då blir det en fantastisk lärartjänst då. Lägg märke att de här finns också ute i. De finns i skolans värld, de som är de där fantastiskt duktiga och bra lärarna som man lärde sig något av och tyckte det var roligt samtidigt. Och de finns i olika sammanhang, en pedagogisk gåva helt enkelt att undervisa. Och de finns också och behövs i våra församlingar, i barnverksamheten, i hemgrupperna och på olika sätt då. Sen talas det om tröstens gåva här också. Eller det kan man kalla för stödjarens gåva. Det är de här positiva människorna som alltid uppmuntrar och stöder. Kommer med ett ord av uppmuntran när det är tungt och jobbigt. Kommer med ett ord av tröst när någon har sorg eller går igenom svåra saker. Talar tro i situationer då det går åt lite extra mycket tro. Uppmuntrande, stödjarens gåva, uppmuntrarens gåva skulle man kunna kalla den också för. Och de är också otroligt viktiga. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar stod det här. Sen har vi givarens gåva, gåvan att frikostigt dela med sig. Ja, men vi är ju alla kallade att vara med naturligtvis och lägga vårt offer i kollektboxen eller swisha eller hur vi nu gör det. Det är vi ju kallade till. Men har ni märkt att en del har fått en nådegåva när det gäller givande? De tycker det är det roligaste som finns att få ge. Och de är ju ständigt ute efter att liksom få ge mer. De letar efter saker. De kan vara med och stödja. De kan ge pengar, de kan ge tid, de kan ge energi. Och liksom, när de får vara med och ge så känner de en så stor glädje och så stor tillfredsställelse. En del av dem har Gud välsignat med väldigt mycket också. Så de kan ge väldigt mycket, mycket generöst. Men framförallt så finns den givandets glädje hos de som har givarens gåva. Det talas också om gåvan att vara nitig som ledare. Ledarskapets gåva, den har inte alla fått. Men en del är naturliga ledare. De har fått en naturlig auktoritet i olika sammanhang att leda. Och att göra det nitiskt med iver. Sen har vi också barmhärtighetens gåva. Att med glatt, vad stod det? Att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Det kan man också kalla för medkännarens gåva. Det är de här människorna som engagerar sig i de som verkligen har det svårt. Det är de här människorna som jobbar ofta inom sjukvården. Det är de här människorna som jobbar med missbrukare. Och har ett sånt tålamod. För det är inte så enkelt. Det vet vi, det är inte så enkelt. Men har ett sånt tålamod och liksom har så mycket barmhärtighet. Och har så mycket kärlek och så mycket tro på vad Gud ska göra med dessa människor som har det så kämpigt. Det är de här människorna som reser ut när det har hänt en naturkatastrof i något annat land. Och man reser ut och gör en insats. Va? Gåvan att visa barmhärtighet, att med glatt hjärta. Och de som har forskat i det här med nådegåvor säger att den gåvan, det finns fler människor som har den gåvan än de andra gåvorna. Varför? Därför att det finns så fruktansvärt mycket nöd i vår värld. Så otroligt mycket lidande människor som behöver så otroligt mycket barmhärtighet. Och därför tycks Gud ha utrustat fler människor med just den nådegåvan då. Nu ska vi göra en liten jämförelse med Kristi kropp här, för att Paulus sätter ju in den här undervisningen i undervisningen om Kristi kropp. Att vi är Kristi kropp och vi är många olika lemmar. Och vi har inte samma plats i kroppen, vi har inte samma funktion, vi har inte samma utrustning. Men vi behövs. Vi är lemmar som är till för varandra. Eller lemmar varandra till tjänst, stod det i en tidigare översättning. Jag brukar säga så här, ögat är en lem, dess uppgift är att se, men det behövs gåvan som heter synen. Örat är en lem, dess uppgift är att höra, men det behövs nådegåvan som heter hörseln. Så är det också i Kristi kropp. Om vi jämför de här sju grundgåvorna med Kristi kropp då kan vi säga så här, att iakttagaren, det är kroppens öga som liksom ser med profetisk klarsyn olika saker, också problem som behöver lösas. Tjänaren, det är Kristi kropps händer som sträcks ut och som gör praktiska insatser. Ibland rent bokstavligt med sina händer. Läraren, det är kroppens hjärna och förstånd. För läraren är utrustad med både andlig och intellektuell skärpa till att kunna förstå och kunna undervisa i Guds ord så att det blir till hjälp och välsignelse. Stödjaren, det är kroppens mun. Därför att stödjarens gåva ligger ju att tala mycket. Och att tala uppmuntrande, tala tro. Genom sina ord förmedla välsignelse. Genom sina ord förmedla uppmuntran och styrka och tröst. Genom sina ord förmedla läkedom. Så det är liksom Kristi kropps mun på ett särskilt sätt. Givaren, det är kroppens armar som sträcker ut för att ge och för att möta olika behov generöst. Ledaren, det är kroppens skuldror som går in och axlar ansvar. Och går in och axlar tunga ansvar. Och ni vet att vara en andlig ledare, det är både en mycket stor förmån och välsignelse och ett otroligt ansvar som ibland också kan vara väldigt tungt. Så tungt så att en del inte orkar utan slutar. Men Gud har ju menat att vi skulle hjälpa varandra så det skulle bli lite lättare. Så be mycket för era ledare. Ja, vi får be för varandra allihop, men be extra mycket för era ledare. Därför att det behövs kroppens skuldror. Och medkännaren då? Ja, men det är ju kroppens hjärta. För medkännaren styrs av hjärtats barmhärtighet. Och har den där varma kärleken och barmhärtigheten till de som allra mest och bäst behöver det. Visst är det fantastiskt? Ja, men hur kan vi hjälpa varandra då att upptäcka de här gåvorna och att fungera i den här mångfalden utav gåvor då? Ja, jag ska komma in på det alldeles strax. Men det är tre fällor som vi ska undvika när det gäller nådegåvor överhuvudtaget. Och de är beskrivna alla tre i första Korinthierbrevet 12 i den senare delen av kapitlet. Första Korinthierbrevet 12 och den senare delen. Och där står det så här, den första fällan vi ska undvika, det är jämförelsefällan. Att jämföra oss med varandra och nedvärdera oss själva då. Att liksom drabbas av den här eländiga jantelagen. Att man liksom man jämför sig med någon annan och tycker, ja, tänk om jag ändå kunde sjunga som hon. Eller hade den gåvan som han har liksom. Då vet jag att jag skulle kunna vara till välsignelse. Då kunde jag vara till nytta i församlingen. Men nu har jag inte det. Och vad har jag egentligen? Och så jämför vi oss med varandra på ett negativt sätt. Och det varnar Paulus för. Titta, ska ni se. I första Korinthierbrevet 12, 15-8. Om foten sa det, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, jag är inte öga så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Alltså, han tar det här väldigt konkret och säger att om någon säger jag är inte hand, alltså hör jag inte till kroppen, då har han missuppfattat det hela. Nej, alla kan inte vara händer. Några måste ju vara något annat. Någon måste vara fot också och så vidare. Så vi ska inte jämföra oss med varandra och tycka hela tiden att de andras gåvor är mycket bättre än våra. Utan vi ska upptäcka de gåvor Gud har gett oss var och en och värdesätta dem och förstå att de är viktiga och använda dem med frimodighet och glädje. Och sen kan man ju dessutom få be om fler nådegåvor också. Men börja med att upptäcka och använda det som du har. Den andra, det är den precis rakt motsatt dike eller rakt motsatt fälla. Det är överlägsenhet mot andra. Att övervärdera sina egna gåvor och se ner på andras. Titta, ska ni se, det fortsätter han att tala om i verserna 21 och 22. Där i första Korinthierbrevet 12, 21 och 22. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det delar av kroppen som verkar svagast, så mycket mer nödvändiga. Det här är kanske lite mer ovanligt, men ibland har jag kunnat stött på det. Att liksom någon övervärderar sina egna gåvor och tycker att man har liksom så viktiga gåvor och så många gåvor så att man ser ner på andra som inte har samma och tycker att jag behöver inte bli kompletterad. Jag behöver inte dig. Jag klarar mig med det som jag har fått. Nej, det gör vi inte någon enda av. För hur rikt utrustade vi än är så har ingen av oss fått alla gåvor. Utan vi får vara tacksamma för det vi har fått. Och vissa saker har vi inte fått. Men då har någon annan fått det. Och då ska vi värdesätta, inte bara våra egna gåvor, utan vi ska värdesätta de andras gåvor. Och se att vi behöver dem. Så viktigt. Det är ju därför, det kanske du funderar över där liksom i Romarbrevet 12 och 3 som vi läste. Varför Paulus uttryckte sig som han gjorde där. Men det är just på grund av detta. Alltså han säger så här, i kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er, har inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det är inte så att Paulus uppmuntrar jantelagen och säger, nu ska ni liksom ta till er jantelagen här. Nej, nej, det finns inget bibelord som säger att vi ska ta till oss jantelagen. Men det fanns tydligen en och annan i Rom som hade fallit i den här fällan. Att man övervärderade sin egen betydelse och såg ner på andras. Och det var de han plockade ner på jorden. De allra flesta behöver man lyfta upp och uppmuntra, har jag märkt. Men så finns det en och annan som är upplåst och far upp i det blå liksom och tycker att den är så märkvärdig. De sticker vi hål på i Jesu namn. Psh, så går luften ur dem, så kommer de ner på jorden. Och så kan det bli folk av dem. Och så kan Gud använda dem, va? Någon gång ibland har jag stött på sådana också. Inte så ofta. Men jag har mött många som liksom i det andra riket, i jantelagens dike. Det tredje, och det är mycket vanligt faktiskt, det är gåvoprojiceringens fälla. Och titta, ska ni se att även den har Paulus med i slutet av första Korinthierbrevet 12, där han säger så här ifrån vers 20, ska vi se, ifrån vers 29 och till och med 31 där. Första Korinthierbrevet 12 från 29. Alla är väl inte apostlar. Alla är väl inte profeter. Alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter det nådegåvor som är störst. Alltså här har vi ju det här då. Att när någon har upptäckt sina gåvor och fungerar väl i dem och med frimodighet och glädje, så på något vis kan det bli det här att vi projicerar de gåvorna på varandra, så att man då tycker att då ska alla liksom ha de gåvorna. Om nu jag råkar ha de gåvorna, så förväntar jag mig då att ni också ska ha dem allihop. Därför att jag tycker att de här gåvorna som Gud har gett mig, de är så viktiga. Så då borde ni allihop ha de gåvorna, och ni borde allihop fungera i dem då. Men då projicerar vi ju gåvorna på varandra. Och då låser vi varandra istället. Vi kan uppmuntra varandra. Sök gåvorna. Och det gör han ju här. Var ivriga. Be om mera. Bli lite större välsignelse. Men utifrån de unika gåvor Gud ger var och en. Inte utifrån de specifika gåvor som någon person har fått. Och som den vill att alla andra ska ha. Och det här har jag mött ganska mycket av, kan jag säga. Ja, men det kan det ju vara så här att den som har fått en speciell nådegåva inom evangelisation är väldigt frustrerad över att alla inte är lika frimodiga i evangelisationen. Att alla inte kan liksom vara ute och knacka dörr eller liksom börja prata med folk hur enkelt som helst om Jesus i alla möjliga och omöjliga situationer. Ja, men det är ju inte, alla har ju inte blivit lika enkelt utrustade där. Men vi kan alla tjäna var en på sitt sätt. Och hitta vårt sätt att evangelisera. Det tror jag. Absolut. Alla kan vinna några. Men några kan vinna många. Eller de här som har fått en speciell nådegåva inom själavård. Va? De kan ju ibland bli frustrerade. Varför finns det inte massor av själavårdare i den här församlingen? Varför har ni inte fattat att ni ska vara själavårdare allihop? Nej, det är inte säkert att alla ska vara. Därför har alla inte fått den kallelsen, den gåvan, den utrustningen. Och så vidare och så vidare. Alltså man brinner så mycket för sitt eget område. Och man värdesätter så mycket sin egen gåva. Och det är bra så långt. Men när man går över gränsen och liksom försöker pressa på den gåvan på alla andra, då kallas det gåvoprojicering. Och då betjänar man inte varandra. Då slår man varandra i huvudet med sitt verktyg istället. Vi är inte kallade att göra det. Vi är kallade att hjälpa varandra att frigöras i de gåvor som var och en har fått. Ja, men hur hjälper man varandra då? Och hur kan vi själva hitta våra olika gåvor? Det finns tre frågor som hjälper oss att upptäcka våra gåvor. Det första är den här: vad känner du en glädje i att göra eller en längtan efter att göra? Det är en intressant fråga, va? Vad känner du en glädje i att göra? Och vad känner du en längtan efter att göra? Jag känner en glädje i att predika, att undervisa er. Och det har jag gjort ända sedan Gud gav mig kallelsen som 8-åring. När Gud sa till mig: din livsuppgift är att predika mitt ord, och du ska göra det för många människor. Sen dess har jag känt en glädje och en längtan efter varje tillfälle att få göra det. Vad känner du en glädje i att göra? Det som du känner en glädje att göra, det är ofta en indikation på vad Gud vill att du ska göra. Och vad han har utrustat dig med gåvor för att göra. Eller en längtan efter att få göra. Så är det. Sen är det ju viktigt att vi ger utrymme för varandra då. Att vi hjälper varandra. Och vi kan också bekräfta varandra i det vi ser hos varandra. Va? Och det är vi svenskar lite dåliga på. Men det ska vi bli bättre på. För det är bibliskt att vara det. Att uppmuntra gåvorna som vi ser hos varandra. Jag brukar ha i församlingsledningar. Jag arbetar ju mycket med äldstekårer och så här. Så brukar vi ibland avsätta en kväll där vi kanske tar en timme eller en och en halv. Och så har vi gåvupptäckande. Och då kör vi laget runt. Och då går det till så här. Om vi då har, vi antar att ni här, ni är församlingsledningen då liksom. Då säger vi så här att. Då börjar jag med att fråga: vad är det du heter? Gunnel. Vad ser ni andra i församlingsledningen för gåvor och egenskaper i Gunnels liv och tjänst? Och så får de spontant säga det. Och då börjar jag nämna liksom olika saker. Så börjar jag fråga sen, ja Gunnel, känner du igen dig i det här? Och så säger jag, ingen falsk ödmjukhet nu. Äkta svara ärligt. Och ofta brukar hon säga, ja jag gör nog det faktiskt. Ja, någon sak överraskar mig, men mycket kände jag igen mig. Underbart, Gud välsigna dig Gunnel, var frimodig i det. Ja, så tar vi Ann-Sofie. Vad ser ni av gåvor och egenskaper i Ann-Sofies liv? Ja, det var Ann-Sofie. Ja, så var det. Du sa att det fanns många Ann här, men med olika varianter va? Ja, men här var det Ann-Sofie. Vad ser ni av gåvor och tjänster i Ann-Sofies liv och tjänst? Ja, så berättar de andra det i ledningen. Och så frågar man, liksom, känner du igen dig? Och så bekräftar vi det. Och så går vi så tills vi har gått laget runt. Och jag ska säga er att det är heliga stunder. När vi har kört det laget runt och vi ber för varandra, då sitter folk och gråter. Inte för de är ledsna, utan för de är så glada och så tacksamma och berörda. Och någon säger ibland, det är aldrig någon som har sagt det här till mig förut. Och så blir man så tacksam för att man har fått hjälpa varandra. Att se varandra, upptäcka varandra, upptäcka varandras gåvor. Och då brukar jag säga, gå och gör samma sak med era medlemmar. Och ni kan gärna göra det utifrån era hemgrupper. Och under trygg ledning, under tryggt ledarskap, så hjälp era medlemmar att hitta gåvorna. Så den första frågan var det här, vad känner du en glädje i eller en längtan efter? Det andra är helt enkelt, vilka behov brukar du upptäcka i din omgivning? Vilka behov brukar du upptäcka? Är det praktiska behov? Ja, men då har du kanske tjänarens gåva på ett särskilt sätt. Är det behov av det profetiska och under och tecken? Och så? Ja, men då är det ju sådana gåvor förmodligen som Gud vill använda dig i, va? Eller är det behov av att vi måste vinna fler människor? Vi måste utanför de här kyrkväggarna och vinna människor. Ni vet Karl-Erik Salberg i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Han säger, vår räddning var, och så säger han med glimten i ögat, det var att vi upptäckte att det fanns ett handtag på kyrkdörren som gjorde att vi kunde komma ut. Ja, att det fanns ett handtag som gjorde att man kunde komma ut och nå människorna där utanför kyrkan. Om du liksom ser de behoven, ja men vi har inte vunnit människor på länge, vi måste ut liksom. Ja, då har du kanske en evangelistgåva. Eller är det själavård du ser? Är det det som du ser som behov? Eller vad är det som, vilka behov brukar du upptäcka? Det är en indikation på hur Gud vill använda dig och vilka gåvor Gud har gett dig inom det området. En tredje fråga som är jätteintressant. Vilka personer i Bibeln brukar du identifiera dig med? Ja, men då är det enkelt så här, Jesus. Ja, men det är klart att vi ska alla identifiera oss med Jesus. Och han hade ju alla gåvor. Men nu menar jag inte Jesus. Nu menar jag de vanliga i Bibeln. Om det nu finns några vanliga. Vilka personer i Bibeln brukar du identifiera dig med? Är det Marta? Ja, då har du kanske tjänarens gåva. Är det Maria? Ja, men då har du kanske gåvor som mer har att göra med att be och så vidare. Och lovsjunga Gud. Eller är det Andreas? Han som ledde människor till Jesus. Då har du kanske evangelistens gåva. Eller är det Barnabas? Han som var så duktig på att uppmuntra de nyfrälsta. Så att man till och med, han hette ju inte Barnabas från början. Han hette ju Josef och var från Cypern. Men de kallar honom Barnabas som betyder uppmuntrans son, tröstens son, profetians son. Då har du förmodligen stödjarens gåva. Uppmuntrarens gåva. Och så vidare. Eller är det Nehemja? Då har du kanske ledarskapets gåva. Va? Och så vidare. Vilka personer i Bibeln? Det här kan ni ju fundera på. Ni kan ju prata om det på kaffet, kafferasten. Och ni kan fundera på det i natt. Men ni kan ju sova också. Men om ni skulle råka ha svårt för att somna. Eller vakna mitt i natten. Så tänk på vilken person i Bibeln identifierar jag mig med. Och så undervisade jag om det här en gång. Och då var det någon som sa. Jag identifierar mig med jobb. Ja, det var lite jobbigt. Ja. Men ni förstår vad jag menar. En levande och förnyad församling har en mångfald av gåvor och tjänster och betjänar varandra utifrån denna mångfald av gåvor och tjänster. Nu får vi skynda oss vidare. Alltså det är ju jätteintressanta områden det här som man skulle kunna plöja djupare i, men då hinner vi inte igenom kapitlet va? Och det är ändå tanken att vi ska göra det. Så nu tar vi nästa kännetecken. Och då får vi faktiskt lov att läsa här igen ifrån vers 9 och några versar framåt här. För nu kommer det fjärde kännetecknet. Verserna 9 och 10 först. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och sedan så förflyttar vi oss ner till den 13:e versen och resten av kapitlet. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivrig att visa gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläder med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håller till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Och låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Får jag sammanfatta allt det vi har läst här? För det var ju ganska mycket så här. Att en levande och förnyad församling har en varm atmosfär av kärlek och gemenskap. En levande och förnyad församling har en varm atmosfär av kärlek och gemenskap. För lade du märke till några saker i texten vi läste? Att det handlar om mänskliga relationer. Det handlar om, här handlar det inte om relationerna uppåt till Gud. Utan här handlar det om relationerna till varandra. Först och främst inåt i församlingen. Relationer oss trosyskon emellan. Men även allmänmänskliga relationer till människor utanför våra sammanhang också. Relationer till medmänniskor överhuvudtaget. Men det måste börja där i församlingen. Lade märke till också att det var så många versar som handlade om det. Så att om man tittar på hela kapitlet och konstaterar att det här kapitlet har alltså 21 versar. Så kan man se att ungefär hälften av det här kapitlet handlar om det här ämnet. Det måste innebära att det är ett viktigt ämne, va? Kärleksfulla relationer talar vi om i det här naturlig församlingsutveckling som jag har arbetat med de senaste 15 åren. Och där vi har försökt hjälpa olika församlingar att utvecklas. Kärleksfulla relationer. Det visar väl också att en levande och förnyad församling är relationsfokuserad mer än verksamhetsfokuserad. Det innebär inte att vi inte behöver verksamheter. Det behöver vi. Men de verksamheterna måste leda till att fördjupa relationerna. Först och främst uppåt till Gud. Och så också till varandra. Och till människor utanför våra sammanhang. Att bygga relationer, fördjupa och utveckla relationer. Och det här har jag märkt att en del församlingar har missat det. Och fastnar bara i ett verksamhetsmaskineri. Där det handlar om att ha så mycket verksamhet som möjligt. Och försöka hålla igång den verksamheten så mycket som möjligt. Men om inte det leder till att människor lär känna Jesus. Och fördjupas i relationen med honom. Och att man lär känna varandra. Och betjänar varandra. Och fördjupas i kärleken och omsorgen om varandra. Då blir det bara ett maskineri som leder till, som jag sa igår kväll, verksamhet med man får huvudvärk av det istället. Och blir helt slut alltså. Och det har inte Gud tänkt sig. Utan det är så viktigt med relationer. Det handlar ju alltså om en atmosfär i församlingen där människor trivs och känner sig hemma och kan utvecklas i sin Jesusgemenskap. Ja, där de för det första kan komma och lära känna Jesus. Där det är så varmt och välkomnande i församlingen så att människor som kommer ifrån utifrån och inte alls är vana vid våra sammanhang känner, åh, här var en varm och god atmosfär. Och ni vet, det är så kallt idag i vårt samhälle. Så fruktansvärt kallt. Så hårt. Ja, man blir ju mörkrädd när man tar del av nyheterna på olika sätt. Och all denna kyla, all denna hårdhet, all denna kärlekslöshet, all denna mobbing, inte minst på nätet och i sociala medier. Liksom, det är ju fruktansvärt. Men då är ju meningen att våra församlingar ska vara andliga oaser och varma platser. Där det finns en varm och genuin och äkta kärlek som gör att människor berörs och känner sig välkomna. Bara de kommer i kontakt med oss. Där ute i vardagslivet ska de, redan där ska det kännas när de kommer i kontakt med oss. Att vi är varma människor med öppna hjärtan. Också när de kommer till våra sammankomster eller kommer till våra kyrkor så ska de möta den här värmen. Och låt mig säga det. Att en församling som har en kombination av andlig hängivenhet och den heliga andes övernaturliga närvaro. En Guds närvaro där Gud verkar genom sin ande. Där evangeliet predikas starkt och klart och tydligt. Och man känner hela atmosfären vibrerar av Guds närvaro. Och anden är där och verkar. Och denna varma kärlek. En sån församling blir attraktiv. Jag lovar. En sån församling blir attraktiv. Och jag har sett det. I verkligheten. Jag har sett att det fungerar på det sättet. Och nu tror jag att ni har mycket av det. Så det är inte så att jag försöker slå in några öppna dörrar. Men jag vill uppmuntra er då i det. Och säga fortsätt med det. Fortsätt att utveckla de goda och varma relationerna. Och då är det några nyckelord i den här texten som vi har läst. Som jag bara vill visa er. Vi hinner inte gå så djupt i det heller utan bara vi snuddar vid viktiga sanningar här. Och vi ska snudda lite grann tills det är dags för kaffe. Så låt oss titta på några nyckelord. Det första nyckelordet är respekt för varandra. Värderingen av varandra. Alltså att värdera och respektera varandra. Titta ska ni se i vers 9 och 10. Älska varandra uppriktigt stod det. Och var innerligt tillgivna varandra. I syskonkärlek. Och överträffa varandra i ömsesidig aktning. Alltså här är det är det enda vi får tävla i står det. Det är ömsesidig aktning. Att visa aktning och respekt för varandra. Och att värdesätta varandra. Det får vi tävla i säger Paulus. Överträffa varandra i att visa respekt och aktning och att värdesätta. Eller som norskarna säger, sätta pris på varandra, vet ni. Har ni hört det? Norrmännen de säger, jag sätter pris på, säger de. Och då menar de alltså, jag värdesätter. Ja. Vi ska värdesätta varandra mycket. Vi ska respektera varandra. För varje människa är värd respekt. Det här är också så viktigt när vi ska möta människor som inte är frälsta ännu. Att vi börjar med att visa dem respekt. Lägg märke att det gjorde Jesus när han mötte människorna. Läs evangelierna. Det blir ju extra tydligt när han möter kvinnan vid sykarsbrunnen. Som vi kan tycka att ja, men hon hade ju ändå ett brokigt förflutet. Ja, och inte var hon speciellt moraliskt bra människa direkt. Sådär kan man ju inte påstå. Och så vidare och så vidare. Men lägg märke att innan Jesus sätter fingret på hennes synd och säger fem män har du haft och den du nu har inte den. Så börjar han med att visa hennes respekt genom att be henne om att få vatten. Och hon blir förvånad. För dessutom var han ju en judisk man och hon var en samarisk kvinna. Och judarna visade definitivt inte någon respekt för samarierna. Tvärtom. De såg ner på dem, föraktade dem. De skulle aldrig komma på tanken att prata med dem. Eller be om en tjänst eller om ett glas vatten och dricka eller något sånt där. Nej. Och därför blir hon ju så positivt överraskad. När vi jobbade med alfakurser i Malmö Pingstförsamling. Där vi ju var pastorspar under ett antal år. Och jag hade förmånen att arbeta med alfakurser i 5 års tid där. Det blev 10 kurser. Och där fick vi verkligen lära oss det här att visa respekt för varje människa som vi mötte. Det var ju väldigt olika människor som kom på våra alfakurser. Allt ifrån de som aldrig hade satt sin fot i en frikyrka och knappast i Svenska kyrkans kyrkor heller. Till de som var uppvuxna i en pingstförsamling uppe i Boden. Och hade varit frälsta och till och med en av de 2 systrarna hade blivit döpt som tonåring också. Men bägge 2 hade kommit bort och varit borta nu i massor av år. Och nu var de en bit upp i åren men så kom de på alfakursen och tog emot Jesus. Och startade om va. Och den som kom och sa att den var ateist. Men innan alfakursen var slut så hade den köpt en bibel som den ivrigt läste. Men det började med att man fick visa respekt för dessa människor. Och i samtal, alltså i undervisningen var vi kristallklara. Jag hade hand om undervisningen. Då undervisade jag klart och tydligt de bibliska sanningarna. Men på ett respektfullt sätt. I samtalen så fick människor komma med alla frågor. Och även alla påståenden, hur tokiga de än var. Så var det inte liksom säga, nej men så kan du inte tänka, så kan du inte tycka, det där är helt galet. Utan det var liksom att nicka och säga, jaha, du tror så. Ja, det var ju intressant. Och sen berätta vad vi tror. Och så verkar den heliga ande i detta. Och när heliga ande helgen kom, efter 6-7 veckor, så fick vi be för människor till frälsning så gott som varje gång. Men det var viktigt att visa respekt. Då fick man människor att lyssna på det man hade att säga. Och det är jätteviktigt. Och vi ska också respektera varandra i församlingen. Ett annat nyckelord här, det är ju då generositet. Attityden till varandra. Att älska varandra uppriktigt. Att vara innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Det talar väldigt mycket om en generös attityd. Vi är ju olika. Vi är olika som personligheter. Vi har olika gåvor som jag sa. Vi har olika kallelser. Vi har olika bakgrund. Vi har olika brister. Men vi behöver vara barmhärtiga mot varandra. Det innebär ju inte utan man också ibland måste förmana. Det stod ju också här att avsky det onda, håll fast vid det goda. Alltså ibland måste vi också förmana och korrigera. Men också då måste vi göra det i kärlek. Men vi kommer en bra bit på väg genom en generös attityd emot varandra. Låt oss titta på några bibelord till här i Romarbrevet. Vers 14 och 10 säger så här. Varför dömer du då din broder? Eller varför föraktar du då din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Vi måste naturligtvis ha en viss bedömningsförmåga. Men inte döma. Det är Guds sak. Och det är inte vår sak. Det är inte vårt yrke att vara domare. Det är Gud och han klarar av det så bra så han behöver inte vår hjälp. Men vi måste vara klarsynta och kunna bedöma saker och ting. Och när vi ser att saker går fel och saker är fel i människors liv så måste vi kunna gå in och korrigera. Men inte döma. Det är Guds sak att göra. Eller förakta som det stod här. Vi tittar också på vers 13. Där står, låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för varandra. Och vi tittar också på 15 och 7. Fortfarande Romarbrevet 15 och 7. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Ni vet att det inte är svårt att hitta fel på varandra. Det är hur lätt som helst. Därför att vi har ju en hel del sånt allihop, va? Men ni vet att det i tidningar ibland så brukar det finnas en tävling. Har ni sett det? Finn fem fel. Och så är det alltså två bilder kanske. Och som i förstone ser ut att vara helt lika. Men så är alltså utmaningen hitta fem fel på den andra bilden. Som inte stämmer med den första. Och så letar man jord och där stämde det inte riktigt. Det var ett fel. Och sen efter en liten stund har man kanske hittat de där fem felen. Men hörrni, den tävlingen tycker jag vi utesluter i våra församlingar, va? Den tävlingen ska vi inte köra. Finn fem fel på varandra. Hur lätt som helst. Men Gud har inte kallat oss att ha den tävlingen. Han ger oss en annan tävling. Finn fem rätt. Mycket bättre. Mycket mer i harmoni med Paulus undervisning och Jesus innerlag. Hitta fem rätt hos varandra. Ja, jag föreslår att vi liksom praktiserar och tillämpar den tävlingen istället. Hitta fem rätt hos varandra. Generositet. Hörrni, låt mig också säga något som jag tror ni redan har märkt och är inne i. Men som ni kanske kommer att få vara med om ännu mer. Och kanske talar jag rent av profetiskt nu. När Gud nu sänder människor i vår väg, i våra församlingar också. Nya människor. Människor som ska bli frälsta. Som ska lära känna Jesus. Som ska bli förvandlade. Många av dem är mycket trasiga. Och det har ni redan märkt. Du antyder ju det här. Det kommer fler sådana. Jag höll på att säga, kan jag lova. Därför att i den väckelse som nu har börjat i Sverige, och låt oss stryka under att den har börjat. Den har det. Och den kommer att sprida sig mer och mer. Så är det väldigt mycket trasiga människor som vi kommer i kontakt med. Och det är människor som är helt främmande för vår kultur och våra värderingar och det som för oss sitter i ryggmärgen och som vi tycker är naturligt. Men de har ju aldrig varit i den världen liksom. Så det har inte varit naturligt för dem. När de kommer och söker Jesus, låt oss ge dem Jesus så mycket vi bara kan. Och Jesus förvandlande kraft. Och lita på vad Herren kan göra. Men låt oss också ha stor generositet och tålamod med dem. Därför att de blir inga färdiga helgon på en gång. Och det har ju inte vi blivit heller, om sanningen ska fram. En del av oss har ju varit med hela livet. Och ändå så finns det ett och annat fortfarande som inte är så bra. Som Gud håller på och jobbar med oss. Va? Och som vi får jobba själva med och så vidare. Så en stor generositet är mot människor också som kommer utifrån. Och jag tror ni kommer att få många sådana. Sen ska vi självklart hjälpa dem till en härlig frälsning. Och till att bli lösta ifrån sina gamla synder och bojor och band och allt vad det är. Men tänk på Sebastian Staxet. Det tog 3 år innan han var helt fri. 3 år tog det. Och det var upp och ner och det var fram och tillbaka. Och det var mörker och det var ljus och det var... Oj, det var väldigt mycket. Men till sist kom han till den punkten där han var villig att lämna allt. Och det var ju nödvändigt. Då blev han helt fri. Men tänk vad mycket tålamod och mycket generositet och mycket kärlek. Men också fasthet. Och att hjälpa honom igenom. Va? Jag tror vi får vara beredda på sånt. Och då behövs det Guds kärlek. Verkligen, det gör det. Ett annat nyckelord är ju naturligtvis empati då. Romarbrevet 12:13. Romarbrevet 12, vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Hjälp de heliga med vad de behöver och var ivriga att visa gästfrihet. Och sedan också vers 15. Där det står gläd er med de som är glada och gråt med de som gråter. Empati och omsorg. Empati, medkänsla alltså, och mycket omsorg. Och både på det rent andliga planet, det själsliga planet, mentala planet, och på det praktiska planet. Här talas det ju både om att visa gästvänlighet, och det talas om att hjälpa de heliga med vad de behöver, och det talas om att vara glada med de som är glada och gråta med de som gråter. Jag ska berätta en händelse där det här blev så levande för mig. Och vi var och besökte den församlingen här i mitten på september igen. Jag hade en upptaktslördag tillsammans med dem. Och då återberättade jag det som vi hade varit med om för några år sedan i den församlingen. I slutet på en gudstjänst så är det en av församlingens medlemmar som ber att få säga någonting. Och så kommer hon upp och så säger hon: ja, ni känner ju mig allihop och ni vet vad jag har gått igenom och sådär. Och jag vet inte allt vad hon hade gått igenom, men det var väl förmodligen en del jobbiga saker. Och så sa hon: jag var med om en händelse där jag blev så tacksam för församlingen. Och jag vill berätta det. Och så sa hon: i februari, och det här var ju lite senare, någon månad senare. Och det här var alltså 2015 tror jag det var, eller om det var 16. I februari. Och jag vet inte hur det var med vädret här då. Men jag vet hur det var där jag var. Och i Stockholm. Och jag var i Sandviken just den fredagen och lördagen. Och då var det så att hon skulle flytta till en ny lägenhet. Eller en annan lägenhet i alla fall. Och då hade hon bokat in att det var den här lördagen hon skulle flytta. Och så hade hon också bestämt med att hennes pappa skulle komma och hjälpa henne att flytta. Men denna lördag så vräker snön ner. Så det går inte att genomföra flytten. Och jag befann mig i Sandviken och skulle ta mig hem på lördagskvällen. Jag höll på att inte ta mig hem för det var så fruktansvärt oväder. Och det snöade lika mycket i Stockholm. Det snöade oavbrutet i 4 dygn. Så kanske det inte var här, men så var det där uppe. Och också på den här platsen där i Västmanland som detta handlar om. Så då var jag tvungen, sa hon, att flytta fram flytten till tisdagen istället. Och så tänkte jag: men då kan inte pappa hjälpa mig. Hur ska det gå då? Men när tisdagen kom, sa hon. Och hon sa det med tårar i ögonen. Då var det flera av er bröder i församlingen som har lite tid så här. Som kom och ställde upp och hjälpte mig med flytten. Så det fungerade så väl. Och jag vill bara uttrycka som min stora tacksamhet för att ni ställde upp i min nödsituation och hjälpte mig med den här flytten. Och så hade hon tårar i ögonen. Jag fick tårar i ögonen och jag får det varje gång jag återberättar det här. Jag kände så här. Det här är äkta, genuin församlingsgemenskap. Det här är Kristi kropp när den är som vackrast. När vi får hjälpa varandra, när vi får visa empati och omsorg. Också i rent praktisk handling. Den här gången handlar det om en flytt. Och få betjäna varandra i Jesu namn och visa kärlek och omsorg om varandra. Då är Kristi kropp som vackrast. Då är församlingen som allra vackrast. Och det berör människor som ännu inte känner Jesus. När de får se att sånt fungerar, då blir de djupt berörda och förstår att det är inte tomma ord vi håller på med i våra sånger och böner och det vi predikar och säger. Det finns en gudomlig verklighet bakom detta. Det finns också ett nyckelord till här. Och det är förlåtelse. Och jag vill ta med det innan vi fikar bara här. Det stod ju det här att vi skulle välsigna de som förföljer och inte förbanna. Och vi skulle inte löna ont med ont, utan vi skulle tänka på det som är gott i alla människors ögon. Och vi skulle hålla fred med alla människor. Och så tycker jag det är ganska skönt hans formulering. Så långt det är möjligt och beror på er. Det innebär att vi är kallade att göra allt vad vi kan från vår sida att hålla fred med varandra och med andra. Och många gånger går det och ibland går det inte. Men då ska i alla fall du veta att du har gjort vad du kan. Och resten, och när det inte går så får man lämna det åt Herren. Då är man fri, då får man bara lämna det åt Herren. Men vad som är viktigt, det är att man inte tar saken i egna händer. Och att man inte blir bitter när man blir sårad. Utan att man kan leva i och med ett förlåtande sinnelag. Det är ju det som det handlar om här. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Jag ska återkomma till den texten lite senare också här. Och förmodligen också imorgon förmiddag. Och här handlar det först och främst om relationerna. När man blir sårad. När man möter det onda i form av människor som säger och gör saker mot en som sårar en. Och det är oundvikligt att vi ibland möter det. Till och med i våra församlingar. Och det är extra smärtsamt när vi möter det i våra församlingar. Jag brukar säga så här att det går väl an om man möter sånt från ofrälsta människor. För det är ändå lite lättare att hantera. Men det är ännu mer smärtsamt och sårande när vi möter det från trosyskon. Det är ju det, va? Men låt oss vara realistiska och säga, så är det ibland, även i en församling, fast det inte borde vara det. Men vad som är viktigt, det är vad vi gör med det. Att vi lever i förlåtelse. Att vi låter sådana besvikelser som vi möter och sånt vi har blivit sårat med, att vi går till Jesus med det. Han som bad på korset, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Att vi går till Jesus med våra sår och med våra besvikelser och det som gör ont. Och låter Jesus ta hand om det. Låt mig ta med som en sista text före kaffet här också Efesiebrevet 4. Verserna 30-32. Efesiebrevet 4, 30-32. Där står det så här. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Lägg märke till att vi bedrövar Guds ande om vi går och bär på sådana här saker emot varandra. Och framförallt om vi bär på bitterhet. Lägg bort all bitterhet, säger Paulus här. För annars bedrövar vi Guds ande. Och istället ska vi vara goda, barmhärtiga och förlåtande mot varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit oss. Det är måttet liksom. Och därför behöver vi leva väldigt nära Jesus. Vi behöver leva väldigt nära korset. Och ständigt glädjas över att vi får ta emot hans förlåtelse. Och hans kärlek. Och upptäcka hur oerhört stor hans kärlek är till oss. Hur mycket han älskar oss. Och du vet att Det är så här att ju mer vi tar emot av Guds kärlek genom att leva nära honom, desto mer kärlek har vi att dela med oss av till varandra. Man kan bara ge vidare det man har fått, det man har tagit emot. Så om vi inte tar emot av Guds kärlek till oss, då har vi ingen kärlek att dela med oss av. Men ju mer vi tar emot av Guds kärlek till oss och gläder oss över den, desto mer har vi kärlek att ge till varandra. Ju mer vi förundras över Guds förlåtelse emot oss, desto lättare är det att förlåta varandra. Och åt andra hållet också, naturligtvis. Så därför behöver vi nynna på den där sången Amazing Grace, förunderlig nåd. Och inte upphöra att bli förundrad över Guds godhet och nåd och kärlek och förlåtelse mot oss. Och det hjälper oss att kunna förlåta varandra och ge nåd och barmhärtighet i relation till varandra också. Så nu har vi gått igenom två saker i det här bibelstudiet. Och vi har talat om att en levande och förnyad församling har en mångfald av gåvor och tjänster där vi ska betjäna varandra med hjälp av dem. Och så har vi sagt att en levande och förnyad församling har en varm atmosfär av kärlek och gemenskap. Och som blir så attraktiv för människor. Också för sökande människor som ännu inte känner Jesus. Men när de ser hur ni älskar varandra, sa Jesus, då ska de tro och förstå vad budskapet handlar om.